Du lyssnar på Korrens podcast om LHC på andra sidan ån. Podden presenteras av Rimes erbjuder service för alla bilmärken. Engströms Beg In, en ny början för begagnade bilar. Folke, det folkliga bredbandet. Quality Hotel, The Box och Ekoxen. Du lyssnar på Korrens podcast om LHC på andra sidan ån. Podden presenteras av Rimes erbjuder service för alla bilmärken. Engströms Beg In, en ny början för begagnade bilar. Folke, det folkliga bredbandet. Quality Hotel, The Box och Ekoxen.
Då säger vi välkommen till podden, Per.
Tack så mycket.
Hur är man läget i LHC just nu? Nu ni har haft 4 raka förluster.
Ja, precis. Jag har bättre varit här för en vecka sedan. Nu. nej, men det är väl bland det första jag har lärt mig att man inte ska vara så känslostyrd. Utan alltså, att känslorna dras åt hur det går. Liksom, för det är ju nästan alltid när man kollar på matcherna så är det ju aldrig så bra som man tror att det är, men det är heller aldrig så dåligt som man tror att det är. Som igår till exempel, så var ingen bra känsla efter matchen mot Frölunda, pratar vi om nu då. Men när vi kollar på matchen igen så det är ju fortfarande inte superbra såklart, men det är inte alls så som känslan var. Så jag har lärt mig i alla fall att man kan vara besviken eller glad efter matchen, men göra en spelanalys, det är nog bättre att vänta till dagen efter.
Det är den här klassiska frågan jag tänker på. Jag tänker att du har lärt dig det där under åren som spelare såklart. Men är det jobbigare eller enklare som tränare att hantera när det går lite motigt? Liksom?
Bra fråga. Men jag är nog ganska känslostyrd så hur det har gått. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av både Claes och Jeff. Man märker att de har varit med ett tag, utan de är lugna och fina även om vi har vunnit eller förlorat. Så det är ju något jag verkligen lär mig åt. Ta till mig, för att det är ju den rätta vägen. Man fokuserar mer på prestationen och ger den feedbacken till killarna.
Hur reagerar du? Sa du att du är känslostyrd liksom, men hur påverkas det liksom?
Nej, men man är ju med att man är jäkligt besviken eller jäkligt glad. Glad tycker jag man ska få efter man har vunnit, absolut, men bara för att man förlorar är inte allt skit och allt måste bytas och sådär, utan man får reflektera, kolla matchen igen som sagt och var mer teoretiskt.
Det var inte så smärtsamt i år som det såg ut totalt alltså.
Nej, självklart vi vill spela bättre, men kollar du siffermässigt så var det knapp fördel till Frölunda. Vi har haft matcher där vi med underliggande siffrorna sett betydligt värre ut, där vi kanske har vunnit, och då kommer vi igen till det med känslorna och så att men sen självklart, det handlar om att vinna. Så enkelt är det.
Men var det inte allmänt så var det inte en match med väldigt få målchanser åt båda håll?
Det var inte de här superheta chanserna. Nej, så var det. Och då är det ju såklart tufft. Men det är ju ett litet sånt motgångsläge vi är nu när vi får det målet. 1-0 målet, Frölunda får studsa på 3 spelare och sen över Mackan i målet. Och Örebro var ju styrning som liksom gick. Ja, nu gör jag med händerna, ser man inte här. Men
det fladdrar lite.
Fladdrade jättesakta stolp in, och i anfallet innan så hade Fantenberg ett direkt skott i stolpen mot teckningarna. Så att det är lite, sen har vi haft flyt innan, så det jämnar ju ofta ut sig. Men så är det.
Hur är du som tränare då i det här med, som sagt, nu man kan blicka tillbaka på siffror dagen efter att man har sett något som kanske ser lite annorlunda ut, och som säger de andra grejer liksom. Och i den här videoanalysens tid också, hur mycket jobbar du med grupp, hur uttrycker man det liksom, att jobba med gruppen och rent med det klassiska, om man säger så, och det nya moderna med mycket siffror och analys och så?
Ja, det jag tycker är en väldigt intressant balansgång, och jag känner väl inte att jag är något facit där ännu, men jag tror ju mer på det mänskliga, att man ska lägga mer tid på gruppen och fråga lite hur de mår och hur det känns och sådana grejer. Sen det är ju en jäkla bra hjälpmedel av den här videon. Men jag tror inte att det ska bli huvudsakliga, utan det är fortfarande det här mänskliga och kunna skratta ihop och prata ihop och kritik ihop och allt det där. Det tror jag är viktigare.
Hur mycket mer video och liksom siffror och så där är det nu jämfört med du la för
6 år sedan?
6 år sedan. Hur mycket har hänt på 6 år?
Ja, jag är inte hundra på hur tränarna var då.
Men du känner liksom hur du vet ju hur du...
Ja, vi kollar ju extremt mycket video. Gör vi, absolut. Men sen, vi skalar ju ner otroligt mycket till vad spelarna får veta. Det är ju det som jag tar mycket intryck av. Att Claes och Jeff och Micke är väldigt duktiga på att skala bort. Utan det går ju liksom inte visa...
En hel match där?
Nej, 200 klipp, utan man kanske skalar ner till 3 klipp.
Precis. Ja, jag tänkte faktiskt på den frågan också, just hur mycket som av sånt som förmedlas liksom till spelare. Är det någon, för att spinna vidare på Pelles fråga, hur mycket sånt fick du till dig under din karriär liksom? Och jag tänker att det skedde en utveckling under dina år som spelare också.
Ja, liksom. Det gjorde det absolut. Nej, men just den här sifferstatistiken har ju kommit extremt mycket nästan sen jag la av, skulle jag säga. Det var väl då det började, kanske mina sista år med... Ja, men du kan se all statistik. Det fanns ju absolut inte på början av 10-talet. Utan då var det ju mer video. Man tog ut sekvenser och kanske forecheck och så. Men rent som här, de statistiska, men hur många skott har vi från slottet och sådana grejer. Det upplevde jag inte fanns när jag spelade.
Hur mycket hjälper det egentligen då att veta hur många skott som är från slottet? Och där? Det är ju, det hjälper finns ju inte. Lite 2 sidor av mynt.
Ja,
hur bra är det egentligen att kunna allt det där?
Ja, nej, det hjälper ju inte efter matchen såklart, men det hjälper ju däremot hur man lägger upp träningen dagen precis. Efter och vad man fokuserar på, om det är något som verkligen sticker ut. Men återigen, där är ju också en balansgång. Ska man träna det man är bra på och bli ännu bättre på? Det tror jag ju inte är fel, utan man ska ju kanske inte vara jämnbra på allt, utan det är bättre att ha riktiga spetsegenskaper som lag.
Hur trivs du då? Jag vet, du har väl haft något tränaruppdrag innan det här också. Men det här är ju första egentligen stora tränaruppdraget du har. Hur har det varit liksom? Hur beskriver du själv början på din karriär som tränare?
Ja, som sagt, jag var ju 1 år i juniorerna. Som ju blev corona inställt precis när vi skulle börja spela slutspel. Det var lite surt, för då hade vi väldigt bra lag. Och LOC hade ju kommit 11 eller 12, så vi hade ju fått ner alltihop det. Så det var kanske ett potentiellt guld som rök där. Nej, men jag tycker det har varit fantastiskt kul, måste jag säga. Helt ärligt. Och mycket är ju beroende på det, vad man än jobbar med kollegorna. Jag trivs väldigt bra med dem. Kan väldigt mycket hockey och väldigt bra personer. Vi trivs ihop helt enkelt, så att... Sen märker jag själv hur väldigt mycket jag har saknat och vara involverad i ett lag och vinna och förlora tillsammans och få det adrenalinet. Du får du inte någon annanstans. Inte jag i alla fall. Så det är ju himla härligt alltså.
Inte ens vid paddan?
Nej, men det är man ju 2 år. Nu är man 25 liksom. Det är något speciellt med lagidrott. Även om paddan kan ju betecknas som lagidrott, men det är lite mindre format i alla fall.
Precis. Pelle, vi kör Per på Pelle Arnland och Pelle på Pelle Bergsten. Men hur reagerade du när nyheten kom att Per blev assisterande coach här i LHC till den här säsongen?
Ja, det var väl ingen man sådär. Det kom väl lite överraskande ändå, får man väl säga. Visste ju som sagt att det var ett av juniorerna ett år för några år sedan, så att säga. Sådär. Nej, men det är klart att det är ganska vanligt ändå att man hittar gamla spelare som man liksom, för att utnyttja liksom den spetsegenskap som de spelaren har. Och i det här fallet så är det då offensiven framförallt som var din styrka, får man väl ändå säga. Du spelar inte så många boxplay i din karriär, va?
I Schweiz gjorde det.
Gjorde det?
Okay. Innan de visste bättre.
Okay.
Sen vart det powerplay istället.
Jag spelar både och där, men det får man göra som importspelare.
Hur mycket använder du dig själv då av liksom dina erfarenheter från när du spelade?
Ja, vad ska man svara på det? Det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad att vara tränare och spelare. Klart, rent ishockey praktiskt så försöker man ju förmedla vissa saker i offensiven då. Sen är det ju du ska ju lära känna i mitt fall då kanske 14-15 forwards, hur pratar man med varje individuell spelare, hur vill de att man ska lägga upp det. Vissa vill ha väldigt rak kommunikation, vissa kanske man får vara lite mer försiktig med. Så det är ju också, kommer återigen tillbaka till att det är ju den mänskliga relationen som är den viktigare också, tycker jag.
Du ska inte behöva hänga ut någon, men vem tycker du har varit, vem klickade direkt med att det var enkelt liksom att för, ja, men bli tränare för och förmedla dina tankar till?
Ja, nej, men tråkigt svar, men jag tycker alla har varit väldigt så här tillmötesgående och verkligen genuint intresserade. Och det är klart att man, jag kan tänka mig att när man har spelat själv på elitnivå så har man ju den, ska jag säga, man har ju en liten försprång, respekten med sig. Däremot går det ju väldigt fort, inbillar jag mig, om du liksom inte gör det helhjärtat, och man blir ju synad direkt. Och då tar det inte lång tid att tappa förtroende heller. Så det gäller ju verkligen visa att man är engagerad.
Finns det någon spelare bland de offensiva eller defensiva också då? Men är det någon i laget som har någonting som du har tänkt, fan, det där, den där egenskapen hade ju varit klockren som jag hade också liksom, som du hade velat, som du kan åka runt och bli lite småavis på?
Ja, men alltså jag skulle vilja ha kanske Jonte Myrenbergs obryddhet. Den här liksom att på ett väldigt positivt sätt att, ja, men går det fel, ja, vad gör det? Då gör jag likadant nästa byte igen. Och han har ju varit otroligt bra den här säsongen. Och, ja, men vissa har det att de kan släppa saker fort. Det känner jag väl när jag spelar, att gjorde jag någon stor miss eller har varit dåligt tag, så var det liksom inte, kunde ligga kvar och gnaga lite. Så det är väl en sån egenskap kanske.
Snyggt. Har du någon?
Nej, jag tänkte mer liksom hur mycket bättre tränare är du nu än vad du var när du började för 4-5 månader sedan eller något sånt där? Så har du, ja. Känner du liksom att du har tagit
Jag känner att jag lär mig väldigt mycket varje dag. Som sagt, nu sitter jag sitter och hyllar mina kollegor, men jag måste säga jag är väldigt imponerad av dem, hur de arbetar och hur de lägger upp det. Och så där försöker jag verkligen ta åt mig och lära mig helt enkelt. Så jag hoppas ju att jag är en bättre tränare, men det vet man inte.
Men liksom, har det varit som du trodde? För men du hade ändå men du har ändå varit med i hockeyn i 100 år och liksom så här, och haft en jävla massa olika tränare och så där. Och ja, är jobbet som du ungefär som du hade förväntat dig eller?
Jättebra fråga. Ja, men någonstans jag var ju förberedd på, och det de verkligen tryckte på är att det tar ju väldigt mycket tid i anspråk. Det är ju, tränare är du säkert på hallen minst dubbelt så mycket som spelarna, om inte mer. Så det är ju, det visste jag ju om, men det är ju väldigt mycket, ja, men både rent hockeymässigt och runt omkring såklart. Men det är liksom inte, jag har aldrig känt så, inte en enda dag har jag känt, jag orkar inte gå till jobbet då, utan då jag har fastän studsat upp varje morgon, så det är ju ett gott betyg hittills.
Var det ett jobb du har tänkt på liksom som, ja, men sen du slutat, du?
Nej, det är inte så direkt. Det blev ju väldigt hastigt i när det var aktuellt där. Så det är klart, jag har alltid varit väldigt intresserad. Jag är ju sportnörd i fingerspetsarna, så jag har ju alltid följt med och så. Men just tränare direkt uppe i A-laget här kanske jag inte hade tanke på så. Men det var ju jättekul att det blev så.
Quality Hotel, The Box och Ekoxen, Folke, Reimes, Engströms Begin. Stort tack för att ni sponsrar podden.
Nej, jag bara funderar på liksom så här, när du kommer hem och sådär, och sen så, hur många nätter liksom har du vaknat och kommit på, men fan, så ska vi göra powerplay istället.
Mm.
Händer det?
Det händer.
Och går du upp då?
Nej, eller jag har nog inte vaknat av det, men däremot med att man inte har haft svårt att somna.
Ja, okay.
Självklart, och det är ju också en sån här grej som jag tror är väldigt viktigt att försöka få bort. Ja. Egentligen. För jag tror det är väldigt viktigt att kunna koppla bort det. Sen är det ju en sak att säga det och en sak att göra det. Men självklart så, och speciellt sådana här perioder då, när det går lite tyngre, så blir det ju så mer. För mig i alla fall.
Jag sa det innan podden också, att det var där de flesta av lyssnarfrågorna handlade om, just powerplay just nu. I och med att det har varit lite en svacka där liksom. Och då, under säsongen har det varit lite, ni hade någon längre period tidigare också där det gick sämre, och sen var det någon eller några matcher där det flöt in lite puckar och sådär. Men just nu så ser det ju inte lika bra ut i powerplay. Hur jobbar ni liksom för att bryta det där? Man ser att ni ändrar lite konstellationerna liksom.
Och ja, det handlar ju väldigt mycket om att få killarna att känna både förtroende och självförtroende. Och ofta är det ju det här och sen ska man ju klart, alltså powerplay, det är så små sample som man säger. Alltså du kanske får 2 eller 3 i snitt. Så ett mål gör ju så mycket i procenten, om man säger. och då, det blir ju större utslag där om du har stolpe in eller stolpe ut. Nej, men få killarna att verkligen tro på sig själva, det tycker jag är nyckeln. Ge dem förtroende, våga misslyckas, ta attacken. Det blir ofta när man inte har gjort mål på ett tag, så blir det lite för omständigt, utan börja om. Nu gjorde vi ju faktiskt 2 mål, inte mot Frölunda utan mot Örebro. Mm. Och det var mer så här back to basic mål med, det var ju 2 returer, det var ju Brock och Ty där. Så att det blir ofta att man söker sig längre ut mot sargerna för att man får kanske lite mer tid där än in i hettan. Där visst kan man kanske tappa den här pucken då, men det är ändå där målen görs.
Hur mycket bestämmer du och hur mycket bestämmer spelarna?
Precis. Nej, jag bestämmer ju inte. Alltså vi egentligen, det jag är ut, tar ut dem som ska spela, eller jag och Claes oftast. Sen gör jag en scouting på motståndarna och sen gör vi upp en plan hur vi vill attackera. Okay. Egentligen. Men det gör vi tillsammans. Absolut. Jag tror ju absolut inte på att jag ska sitta och bestämma, du ska passa dit så passar du dit. Utan det och Pauli ska ju vara något, det är ju lite konstnärer också, så det måste man ju få ta egna beslut och initiativ också. Absolut.
Men vad säger man, det funderar på liksom, men att se att ni ligger under med ett mål och så tar ni timeout när det är 2 minuter kvar och så tar ni ut målvakten.
Mm.
Och då kanske är du som ansvarig då, och då står du med taktiktavlan.
Då är det ju mest då.
Och lite pilar och sådär.
Ja, nej, men, alltså,
men säger inte du att nu kör vi det här?
Jo, jag säger, alltså vi har ju, vi vet ju vi ska spela 16-5, för det är ju mer att påminna returytor och var vi tar attacken. Och sen är det ju ganska mycket med vilka som ska in. Man ska ha 2 sexer förberedda ofta som det är så mycket tid kvar. Men just taktiskt så vet ju alla vad vi vill göra. Så är det ju. Så att det blir ju mer en påminnelse, lugna ner, ta lugnt och liksom så här, andas ut, nu kör vi. Och vi har ju faktiskt gjort, jag tror det är 3 mål när jag tagit ut målvakten, både premiären mot HV, Rögle, och så gjorde vi ju ett sent mot vilka var det? Ja, Frölunda borta tror jag det också var, Brock. Men då kanske inte, det var någon minut kvar. Så där har vi ju faktiskt lyckats bra.
Är det du som bestämmer då, som väljer ut de här 6 då? Eller hur funkar det?
Ja, det har varit lite oroligt. Jag skriver väl upp oftast och så visar jag Claes och så får jag oftast en nick.
Okej, okay, ja, just det.
Vi tar de två lyssnarfrågorna som vi inte riktigt har berört den här då, som handlar om powerplay. Och en av dem är hur frustrerande det är att scenen inte funkar liksom.
Ja, men jag tror det kommer återigen där att jag tror det är farligt att få in en frustration. Det vet jag själv som spelare också, att då det blir ju inte bättre, men självklart så vill ju både jag och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Alla som är på isen göra mål, så enkelt är det. Men man måste ha klart för sig att det är väldigt små skillnader i en tunn linje mellan succé och fiasko.
Och nästa han frågar här vad det är som inte klaffar i ditt tycke i powerplay och när är det dags att gå tillbaka helt till ritbordet och göra om
till
helt och hållet.
Ja, vi har gjort om ganska mycket, så det är ju en som det är, levande process som det så fint heter. Men nej, jag tror inte på att liksom bara byta, utan som jag sa i början, man måste ge dem förtroende och få misslyckas också. Sen såklart finns ju alltid gränser där man måste göra något. Men nu, igår var det inte jättebra, absolut inte, men innan det hade vi ju 2 kassar på 4 powerplay, så vi bygger från det och så kör vi. Och nu, jag menar, vi har 10 mål i powerplay och släppt in 12 tror jag i boxplay, så att det är ju, visst det är två back och det vill vi inte vara, men det är ju inte
det, går
det stora är ju, det stora är ju 5 mot 5 spelet liksom, det är där man över tid ska vara bra så att säga.
Och så vad känner du, vad liksom rimligt att ha som mål med powerplay under en säsong, alltså,
ja, det är också rätt häftigt tycker jag, för att när jag spelade, det låter som man är väldigt gammal, men då var ju 20% var ju jättebra alltså, ja, ja, ja. Då man typ vann ju på det. Nu låg vi inför igår, är vi lite under, låg vi på 20% och ligger 11 eller 12 så. Så att powerplay siffrorna har ju verkligen gått upp senaste 7 8 10 åren. Nu är ju, ja men säg att jag tror snittet är runt 23,5 eller 24. Så det har ju verkligen gått upp. Och
vad beror det på?
Ja, det är också funderat på.
Egentligen borde det egentligen vara tvärtom med tanke på att det ändå går fortare och fortare nu.
Ja, men
man tycker att försvarsspelet borde bli bättre också.
Ja, dels förstorade vi zonen. Jag kommer inte ihåg när det var ju rätt länge sedan. Så det är kanske lite svårare att sätta pressen. Sen var det ju väldigt mode med att den här pressen, men alla lag blev ju väldigt, väldigt duktiga på att spela bort den. Man använder den här mittenkillen, bumpern som det heter, och vägga med honom och hitta ytor. Så att alla blev väldigt bra på det, och det känns väl inte riktigt som boxarna har hittat något kanonmotmedel mot det spelet riktigt. Men det är intressant att det har stigit så. Det är likadant i NHL också om man kollar i höga siffror.
Det var, Pelle, du pratade med Marcus Ljung efter senaste straffförlusten. Det var Rögle där.
Ja, precis. Rögle.
Och då var det han som hade gjort det senaste straffmålet. För det var väl i första matchen
mot
HV. Och det har faktiskt varit en för Robert Lantosi när han var här för två säsonger sedan. Han bröt det där att, och gick in och gjorde hur många mål som helst på straff. Men annars har det varit jättesvårt för LHC de senaste åren. Att vinna och straffa, vi skrev om det redan innan det och så. Nu den här säsongen också så har det varit så hittills. Vad är grejen där?
Ja, det är också det är en bra fråga. Men vad sjutton ska man svara på det? Det är klart att vi har ju pratat om det inför, och vi har en strategi och vi scoutar målvakterna innan, alltså motsvarande målvakterna. Sen är det ju ändå liksom, det är så väldigt mycket självförtroende och ha en god känsla när man går ut och lägger en straff. Det är ju, ja, man kan träna på det och försöka hitta strategier. Sen om jag bara går till mig själv som la mycket straffar, så säger att jag gör en dragning, så blir det ofta när jag var lite spänd och så här, att man kanske gjorde den 85% ut till höger säger vi, och sen drog tillbaka sen, men då biter den inte, utan man måste verkligen våga gå hela vägen för att målvakten ska bita på den så att säga. Så det är mycket, det är också att få killarna att verkligen tro på det och ha en god känsla.
Men går det ens att träna på? För jag menar, det är en jävla skillnad att köra lite lekfullt efter en träning.
Ja,
och det, som ju ofta hockeylag gör, än att gå ut och göra liksom, det står 2-2 och det är liksom
8000 som kriker. Jag tror det, nej, den mentala går inte att träna på. Alltså så, men däremot tror jag det går att träna på att du har, ja, men säg att du har en dragning och två skott kanske som du känner dig trygg med. Det går ju att träna upp så att man har den känslan. Men sen tillkommer ju det du pratar om, och då, det är ju en annan sak. Så är det.
Hur går det till då? Precis som vi pratade om, lite med powerplay. Men hur går det till när det är dags i en match som går till straffar? Vad händer då liksom när du och tränarkollegorna i båset snackar ihop er och med spelarna liksom om vilka som ska lägga? Vad är det för process som händer där då? För
ja, jag hade väl fria händer, eller har haft fria händer och välja. Och ja, men första matchen hängde vi ju två första där mot HB och vann. Jag har ju, det är klart man kollar lite på träning, och sen kollar man en del tycker jag är om någon har varit verkligen het i matchen också. Så det är väl det egentligen. Det är en sån här sak som är otroligt lätt i efterhand.
Ja
fasen, fick inte han lägga. Ja, jo, självklart. Men hade den personen som man valt gjort mål, då hade man blivit hyllad för det. Så det är ju, det är en tunn linje även där.
Är det mycket magkänsla eller? Också antar jag.
Ja, både och. Man har ju såklart statistiken i bakhuvudet. Eller?
Ja.
Alltså, men också lite magkänsla. Så är det.
Kan en spelare själv säga liksom att ja, men jag sätter den då? Alltså, jag vill verkligen lägga en straff.
Eller ja, det skulle vara jättekul.
Eller brukar vara någon som hojtar på det här? Eller väntar alla på att man ska bli tilldelad? Liksom?
Ja, precis. Ja, nej, det har inte varit någon än. Så det är liksom så här, liksom, det är ju inget man gör.
Nej.
Utan det är ju rätt. Det är ju tränare som bestämmer helt enkelt.
Precis. Vilken var din go-to-straff?
Ja, och gå till mig själv så hade jag också, jag tror en säsong jag gjorde mål på 10 av 13 och bara, alltså det gick inte missa. Och sen nästa säsong tror jag gjorde 1 av 14 och så att det är också mycket känsla, skön känsla. Så jag skulle inte påstå att jag hade någon riktig go-to-straff.
Quality Hotel, The Box och Ekoxen, Folke, Reimes, Engströms Begin. Stort tack för att ni sponsrar podden.
Rocken förändras. Man har sagt det 6 år sedan du la av. Mm. Har det hänt mycket?
Ja, det är inte supermycket tror jag. Eller min känsla är klart att det går säkert lite fortare ändå. Även om man tyckte det gick jäkligt fort då. Ja. Men taktikmässigt så hade ju det här med överbelastning så hade ju kommit. Och det kanske nästan var ännu fler lag. Nu börjar ju cykeln svänga lite igen. Att man går tillbaka lite mer till man-man-försvar i zon vid vissa givna tillfällen. Så att det rent taktiskt tycker jag inte det har förändrats så mycket.
Du gjorde 70, var det 70 poäng? 71?
Ja.
Någonstans där. När kommer nästa att göra det? Alltså det, för det är en siffra som man säljer som... Ja.
Ja, men det kommer ju
alltid. Framme, säger så.
Ja, så var det ju. Nej, men det kommer ju alltid killar som gör mycket poäng. Så det dröjer ju säkert inte superlänge innan någon gör det.
Men alltså, den säsongen måste ju ändå varit jävligt häftig.
Såklart.
Har man en sån känsla liksom att man går ut på något sätt och jag menar, man vet att man kommer göra mål, man vet att man kommer göra poäng, man vet att man kommer vinna.
Man vet att vi kommer skapa chanser i alla fall. Ja. För alla vi fem eller tre i kedjan var ju, alltså vi visste att var alla där 100% då kommer vi skapa chanser. Sen kan man aldrig veta om man ska göra mål, men det är ju klart att det är ju en härlig känsla att gå ut till match med det. Så enkelt är det. Mm.
Den här, jag menar, det är klart att liksom SM-finalen och guldet med HV så det var stort och sådär, men även det här skridskomålet i Örvik har ju blivit omtalat.
Ja, det har man fått höra några gånger. Ja. Det var häftigt. Det var ju...
Hur mycket flyt var det mot på det målet? Mycket...
Ja, det var det, absolut. Det som var inte flyt om man säger var ju att jag var i den positionen, för det är ju ofta i dem, om ni ser Tyrat, jag gör ju väldigt mycket mål, den här bortglömda ytan, så det var väl bra att ta sig dit, men sen just att det blir mål, det var ju flykt.
Mm. För det är som, hur tufft var den matchen mentalt med den press som ni hade då?
Ja, det var ju otroligt tufft. Jag är inte svinbra på att komma ihåg, men det är klart den matchen kommer jag ihåg, att just den här, det var ju liksom inte glädje efter, utan det var ju bara lättnad, för vi hade ju ett kanonlag på pappret, men det var en sån säsong när det mesta gick fel egentligen. Så var det ju att Djurgården mötte ju HV och den matchen var klar lite tidigare, så vi visste ju att de hade förlorat. Så då var det ju att det räckte med en poäng och så.
Ja,
vi hade ju spelat rätt bra den matchen, kommer ihåg, och ledde med 3-2 inför sista. Ja, vi ledde med 3-2 i sista perioden i alla fall, men så vände de ju. Och man tänkte att det inte var sant. Så det var ju lyckligt slut den gången.
En av häftigare matcherna på något sätt. Är det en av de matcher som finns
självklart.
I huvudet liksom så?
Ja, det är det.
Det är nästa finalen med HV.
Ja, och sen en sjätte kvartsfinal med Luleå mot Djurgården ett år i fullsatt Globen. Då hade vi i Asperger Luleå då gått upp. Vi ledde 3-0 i matcher. Sen vann de 3-2 och så hade de match 6 på hemmaplan. En fredagkväll tror jag. Ja, det är nog den högsta ljudvolymen. Det var den sån där som etsat sig fast också.
Okay.
Hur är det? Jag tänkte på det också innan podden. Liksom. Dels så alltså, har räddat kvar LHC som det blev med skridskon där säsongen 11-12. Bara sen
som
det skrevs i alla fall att det var den skridskon, sen var det ju hela laget absolut liksom. Och sen vunnit guld med HV också, hela laget, det var inte ska sägas. Men har gjort den grejen, och du är Jönköpings kille liksom, och så är det de två stora rivalerna. Hur har det varit inom karriär? Det känns från mitt håll, som inte har haft stenkoll på den tiden liksom, men det känns som att det aldrig har varit någon stor grej att du har varit både en HV-kille och en LHC-kille, som det kanske kunna vara.
Nej, precis. Nej, den frågan har jag också fått såklart många gånger. Och jag säger som brukar att jag tycker bra om båda lagen. Nu är jag från Jönköping, men jag känner mig som en... Jag har bott i Linköping sen jag flyttade hit och spelade 2009 eller 10 tror jag, och sen bosatt oss här med familjen. Alla mina tjejer eller döttrar är ju födda här, så att vi är ju en Linköpingsfamilj nu, och skulle bli förvånad om vi inte kommer bo kvar här väldigt länge, så Linköping är ju hemma nu, absolut. Men jag förstår ju att det är stora rivaler, men ja, just nu är ju självklart bara 100% Linköping, så är det ju.
Är det något som, ja, men du fick höra något under karriären liksom? Att,
nej.
Från fans och så här?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag har blivit bra behandlad, så det har inte varit något konstigt.
Skönt. Ja, men det var det intrycket jag hade liksom, att det inte har varit så stor grej om det här, liksom.
Nej, exakt.
Som det kan vara mellan rivalbyten. Det ser man ju idag liksom, om någon går från det ena laget till det andra.
Det har ändå varit ganska många som har gått, alltså som har varit i
båda. Ja, Montén senast.
Faktiskt. Alltså,
ja, det är det ju när du säger det.
Så man tänker efter, så är det faktiskt inte så jävla få ändå.
Nej. Och det är väl inte en uråldrig rivalitet heller, utan den kommer till. Jag vet inte när det började med det.
Jag vet att du sa någon gång att Roger Melin var den bästa tränaren haft på sitt sätt. Håller du fast vid det?
Ja, på sitt. Ja, men det är också en sån här klassisk säkert. Bara när man, om du frågar vilken spelare, ja, men det blir när man har spelat sin bästa. Skulle jag gissa att 9 av 10 säger. Nej, men han var ju väldigt duktig på att få en grupp och känna sig avslappnad. Alla kände sig delaktiga. Och det är de här mer... ja, men humana sidan som är jäkligt viktig i en grupp. Ska du komma långt eller vinna någonting, då måste du ha en grupp som där alla känner tillhörighet och verkligen stötta och pusha varandra, unna varandra eller framgång. Det är ju, det går liksom inte annars. Sen måste du självklart ha det hockeymässigt också. Men att få ihop en grupp, det är ju så, det måste du få helt enkelt.
Var du med i något lag under karriären där det inte, där det var någon säsong där det var en tränare som inte fick ihop det liksom?
Ja, men det finns ju såklart, tränare är viktiga i den aspekten. Sen måste det nog ändå någonstans komma inifrån spelarna. Det är ändå den kärnan, eller man ska säga, som ser till att vi tränare, får man säga nu när jag är på den sidan, kan ju liksom pusha det åt ena hållet, men det måste ju ändå komma från inifrån spelarna också, och bygga samman och svetsa samman laget, för de umgås ju mer, ja, men vid sidan av och sådär, utan att vi är med, såklart. Det är inte bara på hallen.
Precis. Sista lyssnarfrågan klaffar också till LHC HV-grejen, och det står bara spela i HV eller LHC. Vad skulle du välja om du fick spela idag då?
Ja, men nu skulle jag göra comeback imorgon i LHC.
Snyggt. Ja. Men det, då får vi se om du hoppar in i powerplay om det inte, nu släcks lampan som du alltid gör en gång under poddavsnittet. Eller, där. Aha, nu är ljuset på igen. Ja, men du får hoppa in och lösa dig i powerplay imorgon då.
Nej, det gör grabbarna själva.
Underbart. Pelle, har du någon avslutande fråga? Annars är jag nöjd.
Jag har egentligen två. Den bästa du spelat med?
Ja, det beror ju på om det bästa för mig så att säga. Eller,
ja. Eller någon som känner att fy fan vad han är bra.
Ja, det är ju... Ja, men den som jag har klaffat bäst med skulle jag vilja säga är Simon Hjalmarsson och Niklas Olausson. Och ja, Vismon Söderberg. Han var ju otroligt bra liksom, för sig, om man ska säga. Även om vi spelade bra ihop också. Sen har man ju spelat med många. Ja, men många såklart. Jag kom ju upp i HV när Johan Davidsson var där, och han var väldigt imponerad över. Ja, nej, jag har nog ingen sån här som bara outstanding.
Hur mycket padel spelar du nu, Mina?
Jag spelar en gång i veckan ungefär.
Hur är det?
Ja, men nu är det ju hur kul som... Ja, nu är det ju varje gång är det ju så jäkla roligt. Så var det ju, alltså när man när jag både spelade väldigt mycket och dessutom var ju jobbade som tränare, så då blir det inte varje dag att man tycker det roliga som finns, men nu njuter jag varje gång man är på banan.
Det är mycket sämre är du som paddelspelare efter ett halvår som tränare, hockeytränare?
Ja, förmodligen en del, men jag vägrar inse det.
Tävlar du någonting fortfarande? Eller?
Nej, det har jag inte gjort. Ska jag hitta någon om vi har någon ledig helg kanske? Det blir någon.
Vi skrev ju en del om det. Vi gjorde ju när det var som hetast också, det var fortfarande hett liksom, men alltså att du verkligen gjorde en paddelkarriär och blev ett namn där, får man ändå säga.
Det tror jag inte. Ja, men det var ju att jag hade åldern inne, så jag fick vara med i veteranlandslaget där.
Men var du bra på racketsporter även som yngre, eller var det en ny talang du hittade?
Nej, men jag har alltid haft lätt för bollsporter överlag. Så är det. Just racketsporter gjorde jag, eller jag spelade, alltså det är också den här klassiskt, på min tid då spelar man ju tennis och pingis varje dag på sommaren och sådär, som man kanske inte gör nu. Så att, men jag har ju lätt för de flesta sporterna, men boll skulle jag säga.
Det skulle vara ett kul video. Så Pelle, du har ju kört, vi har skaffat ett pingisbord där nere i källaren.
Ja, okej.
Vi drar en match här sen, tycker jag. det blir svinbra. Stort tack för att du gästar podden.
Ja, tack själva. Tack själva.
Superkul, tack.
Tack.
Du har lyssnat på Korrens podcast om LHC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Christer Kustvik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.